Du lyssnar på Dödsblomman av Mikael Dressen. Uppläst av mig, Fredrik Granberg. Ett. Taggtråden som slingrade sig högst upp över stålstängslet gav en tydlig ledtråd till vilken byggnad som syntes i bakgrunden. Eller förgrunden kanske var en bättre beskrivning. För trots att det höga stängslet var framför så var det ändå den stora byggnaden som var huvudnumret. Ett fängelse. Det gick inte att missförstå. Allt andades inlåsta människor, våld och död. En symbol för ett misslyckande. Både från samhällets sida, men även ett misslyckande för personerna som satt där. Men mest av allt samhället ändå, tänkte Patrik och såg på byggnaden. Gävleanstalten låg i utkanten av stan. Det var inte långt till centrum, men den ensliga placeringen fick det ändå kännas avlägset. Ett klass 2-fängelse, som inte alls hade samma högriskklienter som Kumla, Hall eller något av de andra klass 1-fängelserna. Trots det var Gävleanstalten lika mycket ett fängelse som alla andra. En plats där man satt inlåst tills man avtjänat sitt straff. Patrik vevade ner sidorutan på sin blå Mazda 323. Den ljumma majluften blåste in i kupén. Men det hjälpte inte för att få bort värmen från solen som legat på mot vindrutan. På passagerarsidan satt Erik Sandström. Patrik såg på Erik. Nu för tiden var han lugnare än tidigare. Visst, det fanns en del kvar att jobba på. Men jämfört med innan hade de senaste åren varit väldigt lugna. Ann och Karin hade fått sitt första barn och strax innan deras dotter föddes hade de köpt ett radhus i stadsdelen Sätra i Gävle. Han hade svårt att få något grepp om den nya Erik, familjefadern som grillade fläskkotletter på en inoljad altan utanför ett radhus. Leendet trängde i mungiporna. Det kändes overkligt. Samtidigt var han glad över att en av hans närmsta vänner äntligen lyckats få ordning på sitt liv. Själv hade han inte riktigt klarat av att få rätt sida på familjelivet. Det var nog inget för honom. Jobbet som ordningspolis hade sina baksidor som var svåra att få ihop med ett familjeliv i ordets rätta bemärkelse. Fast samtidigt var det ju många av kollegorna som levde just det familjelivet. Så varför han själv inte lyckades få till något liknande visste han inte. Det är väl ingen som skulle stå ut med mig, tänkte han. Och kände att offerkoftan växte sig större. Förra sommaren hade han trott att han var på väg att dö. Efter en trafikolycka röntgades hans kropp och en obehaglig upptäckt gjordes. Röntgenbilderna visade på cancer i bukspottkörteln. Något som få levde särskilt länge med. Några dagar efter upptäckten drog läkarna tillbaka den misstanken. Och diagnosen blev en annan. Han hade ett insulinom. Det gav liknande symptom, men med fördelen att det inte var dödligt. Så precis när han förlikat sig med att han snart skulle dö, så skulle han visst inte det. Det var en surrealistisk känsla som varit svår att hantera. Nu tänkte han inte så mycket på sitt tillstånd, bara då och då när han av en händelse blev påmind om det. Dessutom hade han träffat Klara i samma veva. Han log. Saknade henne. Kommer han snart, sa Erik otåligt och såg på Patrik. Det borde han göra, när som helst. För ett år sedan hade ett gisslandrama uppstått på Gävles akutmottagning. Klara hade varit en av dem som en ensam gärningsman tagit som gisslan i ett av akutens undersökningsrum. Patrik hade varit där, hört att något inte stämde och tagit sig ut ifrån sitt patientrum på hjärtintensiven och till akutmottagningen 2 våningar nedanför. Gisslandramat hade slutat med att gärningsmannen skjutits av polis när de sköt tillbaka efter att han öppnat eld rakt mot tungt beväpnad insatspolis. När allt lugnat ner sig hade Gösta Svenningsson stormat in med ett gammalt automatvapen som han lånat ur Thomas militärsamling. En replika, trodde Gösta. Så var inte fallet. Och när han skjutit av en salva i taket.